Har man glemt vad man sa och vad det gick ut på, om man har spist och gjort andra ting, så ska jag ta och så ska jag kort antyda vad vi har försökt att snacka om igår och idag. Som en liten sammandrag i förvirringen. Och så kan vi ge ett spörsmål utav det. Kommentera. Det är liksom att det kan det. Det som regel kan inte det. Men vi kan pröva att snacka om det. Det första jag nämnde på fredag, det var några citater här. Jag tog bara en 3-4 korta uttryck från Ellen White. Hon är i en bok som jag sa jag hade fått för många, många år sedan och fann tillfälligtvis fram igen. Det är en sån samling citater omkring de sista begivenheter i världshistorien efter 1844 och så fram till Jesus kommer och vidare fram. Ja, väl ja, det är en morsom bok. Ja. Och så är det en morsom för det är en röd skrift. När Ellen White har skrivit så står det med rött, och när det är sort så är det en annan som har skrivit. Det är lite komiskt. Jag har sin bibel på engelsk och alltid Jesus har sagt står med rött. Ja, men ska det sans för humor så överlever man inte. Men alltså, det som står med rött är verkligen gott. Det är så att Ellen White säger om helgon att det är den gave som har alla andra goda ting med i träck. Alltså. Viss helgon, Guds ånd, fick makt och tillgång, eller fick tillgång till människosinne, så vill allt annat, det som himlen kallar gott, vill det följa med. Är det fantastiskt? Jag tänker på att det är liksom nyckeln till det goda liv. Du vet i människans historia, när människor har tänkt sig om, så har man haft långa listor av vad som är det goda. Vi nämnde det så vitt. Det är långa listor av det. Platon med ett, Aristoteles något annat, och middelalderen något tredje, och allkristendomen något fjärde. Fram och tillbaka i moderna tider vrimlar idéer om vad som är det goda. Vad är det goda liv? Och den bästa av alla världar, det är bibelsett den världen, det liv, den existens som Gud har tänkt. Och så säger du, hur får jag fatt på den? Så kommer det. Hvis Guds ånd får inflytelse över ditt sinn, så har du fått fatt i nyckeln till allt det som är gott i himlens ögon. Allt det gode följer med helgon. Han vill ge människorna gode gaver. Husker det står det. Be om vad dere vill och dere ska få det. Detta sa han om helgon. Sann, det är ju något annat alltså. Det är någon som diskuterar vad man kan be om vad man vill. Nej, detta sa han om helgon. Be om vad du vill och du ska få det. Detta sa han om helgon. Och i dens trail, som man säger, i dens hale, den träcker med sig allt det som gott är. Den bästa av alla världen. Och det gäller detta liv som förberedelse för dulighet och välsignelse i världen och så för ett evigt liv. Och det är ju idag i vår sammanhang så ser det ju sån ut att helgon hör ju till där uppe, som vi säger, och vi som bor här nere, inte sant? Och det är igen detta som jag önskar att minna om, att vi må få knäsa den idé att basis och utgångspunkt, ändamål, taktik, all förståelse, alla ämnen, allt det människa ska vara, har sin upprinnelse utanför denna världen och utanför människa. Det är så självfölgeligt att säga det, men det är inte så självfölgeligt likväl. För många folk säger det, men så menar de något annat. Men då menar Bibeln det på allvar, att det är där förankringen ligger. Och det är det som ligger i uttrycket gå in med ham. Stå upp, gå in med Jesus, så du är med han i hans helgonstjänst, det han nu gör. Så det ena ting jag hade sagt där. Och så tänkte jag i en apropå till det med detsamma, där jag snackade i eftermiddag lite om vad som vitt berörde det med att folk har forskjellig slags basis för sin etik och sin moralska uppfattning och sånt. Så en bok här, jag har haft i några år, en man som jag mötte en gång i mitt liv, det är en australisk filosof som heter John Passmore. Han har skrivit en bok som heter The Perfectibility of Man, alltså människans fullkomliggörelse. Och den är knagande gott skrivet. Han är också väldigt gott känd på grund av det han har skrivit, och inte minst den i boken här. I en sån serie kapitler som berättar om hur människan har sökt att fullkomliggöra sig själv med olika medel. Hur man i det oldtidens Grekland, hur han begynner, vi begynner ju alltid i Europa, Grekland, man kunde ju gå till östern och så, men hur man begynte i Grekland med Platon och Presokraten och så vidare. Vilka föreställningar man hade om gudarna på Olympus som gick över i form och idé och allt det där hos Platon och Aristoteles. Så kristenheten och kristenhetens splittelse omkring det, kristenhetens förnektelse av möjligheterna av fullkomliggöra människor. Så kristendomens kompromisslösningen, som vi nämnde, husker du med igår, vi nämnde danskaren Grundtvig, husker det? Fick du fatt i idén med Grundtvig, som begynte att söka sannheten, och hade han fortsatt på den väg så han ens som adventist, men han stansade och så blev han dansk istället. Det ligger där, faller man samman alltså. Och så har du middelalderen här och kyrkans uppfattning att kyrkan har monopol på sannheten. Och så gentar jag, när vi snackar om helgedomstjänsten, det må jag säga generellt, att det som jag säger när jag snackar, då säger du, vi skulle snacka om helgedomstjänsten, men det är det jag gör. Då måste du skynda dig uppdaga, det är helgedomstjänsten jag snackar om. För helgedomstjänsten betyder det här, ikke sant? Och söka upprinnelsen där. Därför, hvis du tar den helgedomstjänsten och sätter den ner i världen, låt oss säga att du bygger den upp här, som man har gjort i Europa, som Europa har världsrekord i, då sätter en filosof eller en pave eller en präst på toppen, en elite på toppen, och så kommer alla de andra nedunder i sina stan och sina ständer och är underordnade till över, så att människor hela tiden hänvisar upp men aldrig över streken. Med den föreställning, och den är direkt avskylig av den kristnes ögon, det är simpelthen avskylig, att det är någon här som har privilegierat adgang upp. Har du hört den idé? Alltså, något ondare kan man inte tänka när man tänker om människor. Sylvia, hon är ung i förhållande till mig, men jag har inte privilegierat adgang. Alla har adgang. Ellen White säger, ett barn på 8 år kan vara kristen. Och då kan ett barn på 8-10 år kan förstå Guds vilja så klart och mycket klarare än mig, som är många gånger den alder. Förstår du? Och det är för att jag inte har en privilegierad adgang, men det har man alltid nämnt och det har man alltid lärt. Och det är därför man får en sån strid i dessa systemer, när man tänker för exempel i europeisk tankegång, så gjorde man på den måte att när Luther kom in i bilden, alltså, det brukar det här som exempel på det här med etikdebatten. När Luther kommer in i bilden så sa han att alla människor är präster, sa Luther. Det är de troendes prästerskap. Då har alla adgang och ingen har privilegierad adgang. Och utifrån den protestantiska tankegången så utvecklar man den idé att hvis Gud sitter här uppe, så är människorna här nere och de är alla på linje med varandra, för de är alla detsamma, de är alla människor, så har varje människa adgang till Gud. Det är en förbindelse människa och Gud emellan, och den är direkt från var enkelt, och det är grundlag för det vi kallar demokrati. Det är många utgåvor av demokrati alltså, men den kristna giv till demokratiet bygger på denna alles adgang och icke någon fås privilegierad adgang. Och motstycket till den här, det är att kyrkan har försökt att se att man likväl har det så att vi har en elite som har privilegierad adgang. Så etablerar man i världen mellan människan och Gud en sån adgang, så att vart människa ska komma till Gud via kyrkan, prästen, och så har prästen och paven där uppe igen, liksom. Så det är samma modell alltså. Och det är den där svenska tankegången som är så nedvärdigande för människor. Så vi måste alltid se på människor som det är skapade i Guds bild. Det är ett utgångspunkt att vi behandlar alla människor oavsett vad de tror, vem de är. Ja. Vad de menar, var de kommer ifrån, Är det människor, är det skapt i Guds bild? Och det är ett grundlag som vi har för att behandla alla människor med en höjvärdighet och en respekt som är oövertroffen. Och den bygger på det här. Är som människa i tillägg känt med Gud och är din bror och din syster, så har du ett särlig förbindelse med den. Men det är denna förbindelse här. Och alla har samma privilegier till andra. Och den här kyrkan emellan här, det är det som har bort. Förstår? Och de försök som har varit gjort sedan kristendomen kom in i världen, inte den upprinnliga menighetsförföljelsen, men det kristendomen efter vart blev i det andra och tredje och femte århundra och så vidare, och medelåldern igenom, och som har hängt med i vår kultur, det är denna modell som plagar oss intensivt. Och det är en bok som jag är säker på att ni har läst, många av er, som heter The Keys of His Blood. Har du läst den boken? Säkert någon som har sett den. Det är bara ett exempel, en vän av mig som stack den i boken i hand, och jag har brukt den några gånger. Det är en katolsk tidigare professor och journalist som har skrivit en serie böcker. Han skriver väldigt, väldigt gott. Och så skriver han om dagens pave, Johannes Paul VI, om hans visioner för världen. Och hans visioner för världen, det kunde vi snacka mycket om, timesvis. Jag försökte säga till minne och läsa hans encyklika och sånt, för att få bli känt med honom. Vad han tänker, vad den katolska kyrkan, den konservativa katolska kyrkan tänker. Och de tänker detta. Paven sitter och ser på alla religioner. Ser på den österländska religionen, buddhism, hinduism och så vidare. Så ser han på de primitiva religioner. Så ser han på den kristna kyrkan, på judendomen, på den muslimska religion. Han värderar dem allesammans. Så säger han, vem kan styra och härska världen idag? Ingen. Han nämner oss adventisterna. Och säger att adventisterna har den skavank som gör att de spiser sig själv uppe inifrån. De är nämligen tro, de är fött och uppvuxna i amerikansk demokratisk miljö och tro på personlig frihet och demokrati, vilket inte har någon framtidsutsikter i världen idag. Och bör självklart heller inte ha det. Världen är idag för komplicerad att den kan styras med frihet och demokrati. Världen måste styras av den som vet, den som har privilegierat adgång. Och i hela den boken igenom så framhävs alltså paven, pavestolen, Vatikanen, Kuria, hela den där ledelsen. För att ta den position som kyrken upprinnelig, som ni säger, är gift för Gud, som privilegierad position, lärare den bede, domare den bede, maktstrukturen, säger kommunistpartiet kunde ha gjort det en gång. De hade maktstruktur, men de hade inte den åndeliga idé. Kapitalismen må falla, för kapitalismen manglar också det kommandosystem. Nu har kommunismen knäckt, nu ska kapitalismen knäckas, och den tredje, den nya väg via kyrken ska etableras. Och där ska vi ha den modell, den måte att fullkomliggöra människor på. Så det andra modellen här, Darwins modell, känner vi allesammen, omtales här. Jag brukar bara den här boken som undskyldning för att säga det. Och fullkomliggörelse i Darwins modell, där ska vi allesammen blåsa och ånda med naturen. Och du vet, utvecklingslärens frammarsch mot det fullkomna, det är en blodig väg. Det är en ond och barsk väg. Och hvis Gud har villit den väg, så är han den värsta av alla tänkeliga skapningar. Som en man säger, en fransman säger, hvis det är en Gud, så är han djävulen. Då menar han att hvis vi tar världen som den är och sätter likhetstecken mellan är och bör, då är det Gud som är skyld i världen, och hvis det är en djävul till, så må det vara Gud. Och det är ju helt rätt. Och det är ju det vi säger, nej, Gud är inte djävulen, det är en annan som är djävulen, och Gud är god. Därför som adventist någon alltid kunde hävda att Gud är god, och att evolutionslärens nedtrampning av den svake för att vinna fram till det gode ändamål icke har någon framtid och är ett nedvärdigande syn på människor. Men en motföreställning mot det är det väldigt vanskligt att finna idag i kyrkan, för idag har vi kristna evolutionister. Evolutionsteorin är inte ett problem bara intellektuellt, det är ett moralskt problem, det är ett existentiellt problem. Människor måste ju leva med den teori de har. Det är gott nog att vara emot Hitler och gaskamrarna, men visst, du är för evolution, är det väldigt vanskeligt att vara emot det, alltså. I det sätt. Man kan kunna vara emot det på arv och födelse, men inte på klartänkning. Och så har man försökt i kommunismen att fullkomliggöra människor vid sociala strukturer och vid att trumfa igenom reform utan väckelse. Och det är det som är en fel, hvis jag kan säga det på den måten. Du har en sån religiös väckelse i världen idag, i karismatisk framtoning, vår innehåll är någon gånger minimalt. Alltså förståelsen av Gud är rätt ringer. Det är väldigt många goda människor. De bästa människor i världen är med det där. De mest finfölte, dyktige, hengivne, fineste mennesker, det er kristne i disse samfunn. Men samfunnene som struktur har tapt forståelsen, i stor utstrekning tapt forståelsen for Gud, på den måten at innholdet blir tynt. Vi har vekkelsen, men de mangler reformen. Forstår du hva jeg mener? Så går vi i den andre grøft, så kommer vi i marxismen. Det er ingen vekkelse, det er ren reform. Og adventister, de kan godt bli marxister, og de kan bli karismatikere, og det er ingen av de tingene som er veldig godt. Som adventist så er man, så tror man både på en vekkelse og man tror på en reform. Og jeg er veldig, jeg vil ikke si noe ondt om noen, for jeg tror jo, som jeg sier ofte til folk, at kristne er det mange av i verden, og det er mange flere enn vi ser og tror noen ganger, ekte fine kristne. Og jeg vet ikke hvem de er, men jeg kan godt person, dette skal vi ikke ta, jeg er ikke ingen profet, men jeg forestiller at de aller fleste kristne er ikke adventist. Langt av flere kristne og gudhengivende mennesker utenfor oss og våre rekker enn der innenfor. Men det er sånn annen side av saken altså. Så når jeg sier det, at det er en tynn suppe som serveres, så er det faktisk kun paven som har hånd i hanke med tingene altså. Ellers er det sentimentalitet. Og sånn kan du gå gjennom disse mange forsøk på å fullkommengjøre mennesket, og det er det adventismen er, dette her særegne bud på å gjøre, hvor man etablerer en sånn oppfatning. Og da skal jeg, dette var liksom i tillegg til det som jeg forsøkte å antyde i dag, og disse antydningene håper jeg ikke er helt hull i hodet, som danskene sier.